Det här är en podd från Svenska Yle.
Fake news, alltså falska, förvrängda, förvirrande, fabricerade så kallade nyheter flimrar förbi hela tiden och det är mycket snack om dem, men jag har funderat på det här, hur stort problem de här fake-nyheterna egentligen är och hur man ska känna igen dem. Och det här ska jag diskutera tillsammans med min kollega Jonas Ljungar. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Johannes Staberman. Jonas, välkommen med hit till Nyhetspodden.
Tack ska du ha.
Jonas Ljungar, du är, här kommer en fin titel, du är chef för kvalitetskontroll och publikdialog här vid Svenska Yle. Och för tillfället så befinner du dig vid anrika Oxford University i England för att just fördjupa dig bland annat i frågan om fake nyheter, fake news. När har du själv senast stött på fake nyheter?
No, allt beror på förstås, vad man definierar fake news som eller fake nyheter som. Men om man nu säger att sådana här nyheter som är helt klart på något sätt liksom fabricerade, liksom ändrades för att passa en viss agenda eller så har jag sett till exempel flera exempel på det redan här i Storbritannien där det hålls parlamentsval om ett par veckor och då går ju förstås debattvågorna höga. Här har funnits till exempel också, precis som i Finland, sådana här video som har klippts på ett visst sätt för att få det att framstå som att en politisk motståndare verkar liksom förvirrad eller bortkommen. Det vill säga att man har liksom lite manipulerat något innehåll för att det ska passa ens egna åsikter och så vidare. Och eller annat sånt här som är kanske lite där i gränsmarken, att sådana här valtidningar som har delats ut som har gjort så att de ska nästan exakt likna en lokaltidning. Det här är ju direkt liksom fake news på det sättet, sådana direkt påhittade saker. Men det här fake news, som sagt, det omfattar väldigt mycket olika saker. Så här är ett exempel.
En som ofta förknippas med fake nyheter är USAs president Donald Trump. Och det var inte alls för så hemskt många timmar sedan som han publicerade en bild på sig själv på Twitter. Liksom en manipulerad bild där då Trumps huvud men med boxaren Rockys muskulösa kropp. Men det här är ju förstås väldigt uppenbart att det här är en fake bild. Men han har ju blivit något av en sån här galjonsfigur för hela det här fenomenet. Men liksom, ja, vi var inne på det här. Vad är fake nyheter? Liksom, det där verkar ju mer som satir.
Ja, absolut. Alltså, visst, ja, Trump var den som kanske gjorde att hela begreppet fake news blev liksom väldigt omfattat av många andra politiker också. Men av folk överlag. Och det är då redan flera år sedan som det så att säga lanserades på allvar. Och det som ju har skett efter det är att det här kommer att omfatta allt möjligt annat också. Att det har till exempel gjorts undersökningar här vid det institut där jag forskar som visar att vanligt folk menar med fake news liksom dålig journalistik eller slarvig journalistik eller reklam som kommer i ens Facebook-flöden eller allt möjligt annat sånt här. Så fake news är inte kanske mer än vad det en gång var. Det vill säga sådana här helt uppenbart påhittade, fabricerade lögner som man försöker sprida. Utan det har kommit att betyda allt möjligt annat också. Framförallt så har det ju kommit att betyda det att när politiker uppfattar att det här är något som är negativt så avfärdar man det som fake news. Liksom det har blivit det där källsordet som man slänger omkring sig så där i största allmänhet.
Och det här gör ju verkligen Trump också väldigt aktivt på Twitter. Men att är det här något som var och en av oss börjar liksom ta till att när så att säga det här fake news-begreppet på något sätt etableras och på ett sätt och vis populariseras och blir en del av allas vår vokabulär, någonting vi diskuterar omkring kaffeborden och så här, så blir det här någonting som vi alla kan ta till oss när vi vill skjuta ner några åsikter och synpunkter som vi inte delar.
Det talas väldigt mycket om fake news, jo. Men jag tror att det som jag för min del mest vill framhålla är att man ska kanske överdramatisera den här betydelsen av alla möjliga sådana här fejkade videor som sprids. Men det är väldigt lätt att peka finger och säga att kolla nu, att man kan ju inte lita på någonting nu för tiden. Visst kan man lita, men man måste ha bara en sån här sund misstänksamhet på ett annat sätt nu för tiden mot allt som man stöter på nät eller annars. Och det är liksom ingen raketvetenskap, utan det är helt enkelt sunt bondförnuft. Så att man kanske jagar upp sig så där väldigt mycket över de här över all skriverier om fake news och att det blir värre hela tiden. Så det finns en uppenbar risk i det också, att vi liksom blir uppjagade i orden.
Men du talar här om sunt bondförnuft, men jag funderar liksom, räcker alltid vårt sunda bondförnuft, eller när borde varningsklockorna börja ringa? Hur resonerar du kring det här? För att jag menar, okej, det finns uppenbarligen väldigt sådana självklara, så att säga, fake nyheter som det liksom skriker fake nyheter liksom på kilometers håll, men sen finns det ju sånt här mer subtilt som är inbakat i kanske riktiga nyheter som vi kanske aldrig identifierar som fake nyheter.
Precis, det finns ju alltså helt enkelt sådana nyhetssajter som på ytan kan se ut som att ja, men det här verkar ju ganska trovärdigt, att det här faktiskt stämmer ju det här, alltså det vet jag att stämmer det här som de skriver här, men sen har de i övrigt en väldigt liksom klar agenda, tydlig någon form av politisk budskap som de liksom driver genom att publicera viss typ av information som kanske i sig stämmer, men sen som liksom är helt klart vinklad på ett sätt så att man driver en viss opinion och så vidare. Men sen det liksom det kusliga här, och det medier jag nog, och det är det som kallas för deepfake, alltså djupfake. Det är allt sånt här som har att göra med manipulerad video där man faktiskt får en annan människa att säga någonting, och den ser ut som att ja, men den säger ju det där, och den säger inte, det är bara det att det är datoranimerat, och den mjukvaran som klarar av att skapa den här liksom typen av video, så den blir hela tiden mer sofistikerad. Och det kusliga där är ju då det att det här klassiska med ja, men man måste ju ändå kunna tro sina egna ögon, så blir ju på något sätt det här, nej, du kan inte mera tro på dina egna ögon liksom, säger. Och där finns det förstås liksom kusliga utsikter, därför att det blir som sagt väldigt mer sofistikerat och i snabb takt dessutom.
Och här är ju bland annat just Kina liksom verkligen, om man nu kan säga föregångare, men i alla fall har de kommit långt med den här tekniken. Jag menar, i Kina så utvecklas nu på löpande band just ganska enkla appar som på liksom noll tid just skapar så här liksom fejkade, manipulerade videorna av olika slag. Så det är liksom inte krävs någon sån större maskineri längre för att göra det här. Och just så här video material har också diskuterats en del här i Finland nu här senaste tiden, för att vi hade ett färskt fall här gällande en sån manipulerad video där inrikesminister Maria Ohisalo och Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho förde en debatt om utlänningar och finländarnas säkerhet i riksdagen, men sen är det någon som har liksom klippt ihop den och egentligen klippt ihop flera diskussioner för att plocka ut den här Maria Ohisalos svar ur sin kontext, och det gjordes en del nyheter kring det här att se upp för den här videon som har delats nu aktivt på sociala medier att den stämmer inte.
No, det är definitivt inte någon djupfake eller deepfake sofistikerat, alltså, det här är den typen av video som vem som helst i princip kan koka ihop på sin egen telefon. Det kusliga här igen, om jag vill fortsätta på den här kuslighetsaspekten, är ju det liksom att det där, okej, den här Ohisalo-videon då som han spridas en del, det var viktigt, tycker jag, att det gavs publicitet för att helt enkelt visa att folk att hej, var på er vakt med att om ni stöter på den här, så den är sen alltså fejkad för att då driva ett visst budskap. Men för många kan det ju ändå ha liksom avsett effekt att jaha, men okej, den var kanske inte korrekt, men den stöder, den bekräftar det som jag tror på i vilket fall som helst, så den kunde ha varit sann. Mm. Och då har den ju haft avsett effekt. Man ska komma ihåg att liksom all sån här sån desinformation och fejkade saker, en del av det sprids liksom i humorsyfte, eller väldigt mycket av det sprids i humorsyfte eller satir och så vidare. Men sånt som är sån här faktiskt aktiv desinformation, så det sprids ju inte för att någon försöker övertyga dig om någonting, utan det sprids tvärtom för att du ska bli mer konfunderad, för att du ska börja liksom misstänka att, att kan jag faktiskt lita, vad ska man nu egentligen tro, och det sägs ju så mycket om det här, så inte vet jag nu riktigt att hur jag ska förhålla mig.
Så det låter som att huvudmotivet här skulle vara att göra oss mer konspiratoriska.
Det finns den risken, jo, att det haft avsedd verkan ifall vi börjar liksom misstänka allt och alla. Och det är ju det värsta scenariot, om vi börjar liksom snegla på varandra och tycka att ska man egentligen kunna tro på allt som kommer emot mig och det där. Om då faller liksom, så att säga, bort nu och allt. Om vi tar liksom en gemensam uppfattning om vad som händer i världen, så då är vi nog på verkligt djupa vatten. Men jag framhåller fortsättningsvis att det här är liksom det här skräckscenariet. Att det viktiga är nog liksom att ha lite is i magen. Att det här med med fake news är inte den epidemi ännu som det kanske utmålas som. Och vi ska trots allt komma ihåg att i Finland så har vi till exempel en väldigt hög medieläskunnighet. Folk är ganska liksom på sin vakt redan nu och ganska medvetna om att det finns sånt här som cirkulerar ut.
Vad tror du det beror på? Är vi så mycket smartare här i Finland än i USA till exempel?
Jag hävdar att vi ska vara väldigt glada över att vi har till exempel bra skolor i Finland. Mm. Att vi har ett gott utbildningssystem som har gjort att vi är förhållandevis belästa och allmänbildade och har liksom verktyg för att hantera information. Och sånt här som mediekunskap så finns ju med liksom i läroplanen på olika sätt redan idag i våra skolor. Så det är klart att man har verktyg att hantera den här informationen, men om man inte har de verktygen så då är det förstås lättare att man blir vilseledd. Till exempel i länder som Indien där läskunnigheten är inte på samma nivå som hos oss så hade det till exempel spridit en hel del fake news, sådana videon och andra manipulerade saker liksom via WhatsApp. För att man kanske då inte liksom läser en tidning på samma sätt eller följer med media på samma sätt och så får man något sånt här till sitt flöde som vi alla får idag, allt möjligt ramlar emot oss i våra flöden. Så.
Mm. Du talar just om flöde. Jag funderar här liksom att när vi talar om fake news så det är ju på sociala medier hemskt mycket som det sprids. Jag funderar liksom att är det här nu bara liksom internet, Facebook och Twitters fel att vi ändå har fake news? Eller är det våra egna fel hur vår natur fungerar?
Inom psykologin så talar man om något som bekräftelse ger. Det vill säga att vi söker efter information som bekräftar vår egen världsbild. Mm. Och så har det ju blivit mer och mer nu i dagens den här jätteuppjagade diskussioner om en det ena, en det andra. Man tenderar att söka sån information som liksom, ja men okej, det här stöder det som jag tror på, alltså sprider jag det vidare och alltså väljer jag att tro på det. Och man har talat om sådana här filterbubblor där man bara ser sånt som likasinnade tycker. I delar det här är kanske lite överdrivet, så farligt är det inte. Men visst, jag med att alla kan liksom söka sin egen verklighet på nätet och googla sig fram till vad som helst. Men om du är helt övertygad om en viss sak, så nu hittar du argument för det om du bara googlar tillräckligt länge, nästan oberoende av vad du tror på.
Men jag tänker på något sätt på det här, att man tror på det man vill att ska vara sant, det som stöder ens egna uppfattningar och att man lever i något så här just bubblor. Jag menar, hur nytt är det nu egentligen? Jag tänker på att liksom tidigare så var ju så förstås liksom våra världar mycket mindre. Man bodde kanske i en liten by där det fanns på något sätt ett visst sätt att se på världen och så var det som styrde ens alla uppfattningar. Och jag menar propaganda har ju liksom funnits så länge man har fört krig ungefär. Jag menar, alltså, är det nytt
överhuvudtaget? Jo, absolut, men den gigantiska skillnaden är ju det sättet på vilka information sprids idag. Mm. Det vill säga, om du har en viss åsikt så kan du lägga upp någonting på nät eller till och med köpa synlighet för det på din egen Facebook-sida och plötsligt så har du liksom en miljon publik om du har en tillräckligt starkt budskap. Och det här kan gå liksom på några sekunder, att informationsspridningen är så våldsamt snabb idag. Och då betyder det ju också att, liksom att manipulera åsikter går oerhört mycket enklare än om vi jämför till exempel på den tiden då man måste liksom typ trycka upp ett flygblad och dela ut i varenda postlåda. Nu så går det med några klick. Mm.
Men jag funderar på den här liksom just att vad är det som driver någon att sprida fake nyheter? Att, handlar det liksom i grund och botten om känslor? Att väcka starka känslor hos vissa som sen på ett sätt liksom sätter igång en diskussion på olika nätforum och där det här liksom börjar leva sitt eget liv.
Allt är ju inte så här illasinnat och fientligt och så vidare. Allt är inte liksom orkestrerat av någon stat någonstans som i någon mörka källare sitter och funderar ut att mycket av sånt här som sprids är helt enkelt det som vi skulle karakterisera som humor och skämt och så vidare. Men jo, du har rätt i det alltså att sociala medier överlag så bygger ju på det att det ska vara känslomässigt drivet.
Mm.
Du vet säkert med dig själv och vi vet alla hur vi agerar. Att inte delar vi med oss till vår bekantskapskrets på Facebook eller någon annanstans. Någonting sånt som vi inte på något sätt har berörts av.
Nej.
Så den här dynamiken går ju ut på då att vill du få synlighet för någonting så då ska du ju skriva eller påstå eller något sånt som frammanar en stark åsikt. Och det favoriserar ju förstås en massa liksom extrema åsikter.
Nu, vi var inne här på Trump, och han är ju också sån som väcker mycket känslor. Det har ju talats mycket om att de här fake-nyheterna hade och fabriceringen av fake-nyheter, att det hade haft en allt större betydelse också liksom inom politiken och i stora politiska val. Vet vi om de har liksom varit avgörande för valet av Trump till president, eller är det här också en förenklad version av sanningen? Är det liksom också fake news i sig att påstå så här?
Ja, jag tror alltså att man kanske lite har överdrivit den här betydelsen av sociala medier och till exempel för Trumps framgångar. Det är ganska svårt att peka på ett direkt samband mellan att okej, den här fake nyheten spreds och därmed så fick han ett större understöd. Jag tror att den här större risken ligger liksom på ett mera undermedvetet plan, det här att vi liksom börjar alla förhålla oss lite mer misstänksamt och kanske lite i onödan. För då hade ju den här informationen ju som sprids, då hade ju haft som sagt den här avsedda verkan då, att vi börjar misstro myndigheter, vi börjar misstro traditionella medier och vi börjar misstro politiker mer och mer. Och det är den här misstron i samhället som är så den här verkliga giftet.
Men ser du någon väg ut ur det här? Ska vi nu liksom tro på att kommande generationer, unga, har bättre koll på det här och kan handskas bättre med fake nyheter och sånt här?
Det sägs ofta liksom att ja, men ungdomen är bara på telefon och de tror på vad som helst och så vidare. Eller så att de utpekas, tycker jag, kanske lite, lite på fel grunder i hela den här diskussionen om det som pågår på nätet. Alltså, de har ju trots allt vuxit upp med tillsammans med nätet. De lever sina liv på nätet i väldigt, väldigt hög utsträckning. Det är liksom ingenting märkvärdigt för dem. Medan det för din och min generation, så det kom ju in i ett skede av vår ungdom och som en nyhet.
Precis.
Och jag tror att den här mediekritiken, den här att man kan läsa av medier på ett kritiskt sätt, så den gäller precis lika mycket, om inte mera, också de vuxna.
Ja, det finns forskning som tyder på att vuxna sprider mera falska nyheter än unga, så att det finns forskning.
Ja, i synnerhet äldre personer, precis så är det. Mitt svar eller mitt recept är nog lika tråkigt som uppenbart, men jag tycker alltså att den finländska skolan, fortsättningsvis vårt utbildningssystem, att vi inte låter det falla samman av en eller annan orsak, därför att det är ett slags garanti, som sagt, en sån här brandmur mot den här typen av påverkan. Och sen en sån här bara sund misstänksamhet som jag fortsättningsvis vill kalla liksom sunt bondförnuft. Man behöver kanske ha lite mera sunt bondförnuft idag men man behöver ha för, låt oss säga, 5-10 år sedan, men i grund och botten så gäller precis samma sak.
Precis. Hej, tack Jonas för det här samtalet. Vi ska hålla bondförnuftets fana högt här i fake-nyheternas tidevarv. Tack för samtalet, för att du var med i Nyhetspodden.
Tack ska du ha.
Som sagt, du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.